Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Kul. Blev lite smått sugen. Fick höra att Shaggy spelar på Gröna Lund ikväll.
Det är bombastic.
Telefantastic.
Telefantastic. Mm. Ja, jag är ett stort Shaggy-fan, Agnes Kån.
Ja, men ganska. Mm. Han har alltså
gjort några bangers.
Ja, en låt med Sting som är väldigt bra.
Vilken då? Du behöver inte kunna texten, jag bara undrar vilken.
Don't wait too long.
Men gud, Shaggy-fanet.
Ja, men, jag tror inte du har hört det. Vet du alldeles vem Shaggy är?
Vi bara, hon är inte född. Hon bara, hans tredje platta var helt okej.
Okay. Alltså, B-sidan där så jag uppskattar det sen ännu
mer.
Ja, men det är en liten deep cut.
En kvinna full av överraskningar. Ja. Och nyheter.
Det också.
P3, Sveriges Radio.
Tella! Shaggy är i Sverige då, verkar det ju som.
Han måste ju vara 80 år typ.
Säkert.
Och det är inget fel i det.
Ja, det är inget fel med det överhuvudtaget.
Man konstaterar ibland.
Life's one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? Någon som förklarade någonstans någon gång, någon tid, att det här låt, att det tydligen skulle handlat om att ja, du kanske inte ska hålla på och mess around så mycket när du är ung. För sen så ska du träffa någon och då kanske inte de uppskattar det.
Ja, ah, det är en slutshaming-låt.
Att det är det. Och alla bara, girl, you're my angel.
You're my darling.
But who's gonna have your back when it's all done? Yeah.
Yeah.
Oh.
Mm. Ja, det är lite slutshaming i musik idag.
Ja, det är nog mer än vad vi noterar.
Mm. Om vi säger det går så. Under radarn, ja.
Det går under radarn. Men det finns ju många sådana där låtar som folk sjöng med. Det finns ju också sådana ihopklipp, du vet, att folk blir förvånade när de hör en låt när de är vuxen som de sjöng med till när de var unga.
Mm.
Och sen så bara sitter de och bara förstår innebörden. Bara, var jag 9 år och sjöng
ja.
Den här slutshaming-låten?
Ja, song, diggade jag med. Sjöng med rätt friskt.
Ja, men
som 11-åring.
Ja, fast då handlade det... Vad var det? Det var väl bara att man
det
hade string.
Det handlade om stringtrosa.
Ja, det var bara det.
Snusk.
Snusk på högsta nivå. Lägg in tag. Alltså, den är så... Där har vi...
Vi måste
ändra musikbilden så att den blir bättre.
Ja, men vi kan inte liksom overstay our welcome
alltså,
på det här
om
sättet.
Man sitter på en musikläggaravdelning och säger nej till Shaggy och Thongsong,
jo,
ska
kanske...
man då sitta på en musikläggaravdelning?
Jo, men det kanske inte back to back.
Åh, nej, då får vi köra Britney Spears då istället.
Ja, den går väl också alldeles utmärkt.
Är det här Shaggy sjunger om? Den kommer någon gång under programmet, lovar Olivia.
Vänta, vänta.
Då har vi något att se fram emot.
P3, Sveriges Radio.
Jag ska köra bil helt själv från Uppsala.
Hallå.
Till Lund, som enligt karttjänst tar över 9 timmar. Skjut mig! Men kommer äntligen kunna blunda med morgonpasset denna gång i full fart på morgon på motorvägen.
Då ska vi se om man åker från Uppsala nu, då är det blunda någon gång i runda slängar runt Strängnäs. Nej, man åker inte den vägen, nej. Man åker Nyköping kanske. Runt Nyköping.
Ja, ja.
Stendörren.
Just det.
Där ska man hålla utkik efter någon som blundar och kör i 110.
Det var någon som skickade bild till mig under midsommarafton på en rabarberpaj.
Ja, det var jag.
Var det du? Mm. Ja, det såg ut som att det var väldigt goda rabarber i alla
det
fall.
Det var premium rabarber.
Var det bra rabarber?
Lokala, hemplockade med kärlek, varsamt avskurna och utplockade skälk för skälk.
Vet du vad det är mig? Vet du det?
Ja, men jag
vad
känner,
det är mig?
Jag känner att trots att det är dig, Ante, så kände jag lite att jag liksom...
Varför ska du hitta något negativt?
Jag sjabblade bort... den gåvan lite grann. Jag hade ju liksom storslagna planer för de där rabarberna.
Ja, det pratades liksom om olika kompotter,
curd,
olika lager,
tårtor,
olika tårtor,
cheesecake.
Ja, oj. Men du vet du, det enkla är ofta svaret.
För det är så jävla gott.
Ja. Alltså speciellt om du får till en bra krisp på där.
Ja,
fick du det?
Ja.
Eller knapr.
Knapr.
Blev det ett bra knapr?
Ja, för det var, jag hade två, jag tänkte jag ska, jag behöver socker när jag har det där ute. Kom ut, det hade jag. Två stora såna här 2 kilo socker hade jag. Jättebra. För jag en gång också tidigare har tänkt, har jag socker? Oh,
alltså så här,
Dublett-fia.
Har vi liksom glömt hylla det vita sockret i den utsträckning som vi behöver? För det pratar så mycket skit om det vita sockret. Men saker vi kan göra med det.
Ja, men det som hände då var att den ena var då helt svartprickig av myror. Så den var jag tvungen att slänga. Och sen öppnade jag den. Jag bara, men jag har den i en plåtburk. 'Cause I ain't no idiot. Nej. Jag vet hur man myrsäkrar.
Ja, ja.
Mm. Tyvärr var den burken inte myrsäkrad. Så det var myror även i den. Så jag stod där utan socker försmäktandes på en ö. Och gick över till mamma och sa, har du socker? Hon bara, ja. Då var det myror i hennes socker också.
Nej, men sluta.
Till slut hittade jag, jag hittade brunt socker på bit.
Okay.
Som min pappa köpt någon gång när han fick för sig att vara en riktigt gammal människa.
Fick du mortla det?
Ja, jag mortlade bitsocker och spädde ut med honung.
Men det är nog inte dumt.
Det var inte dumt.
Nej. Och sen så lite, vadå?
Ja, jag köper vaniljsås.
Ah, okay.
Tetra.
Men kan du liksom, kan du känna om de där rabarberna var bra? Kunde du, kunde du smaka dig till det?
Jag kände det.
Alltså du kunde det?
Mm.
Jag tänker för att
västerort tror jag. Jag känner det på jordarten.
Ja.
Jord,
det är inte
mineralerna.
Men jag tänker liksom på, kan du, eftersom man trycker in rabarber i ugnen och låter det liksom stå där i 225 grader under en viss period eller vad det nu än är. Är det så att man kan liksom tyda kvalitet i rabarber?
Inte
efter
jag,
det?
Om jag ska välja.
Nej. Men inte gott jag. Var det.
Det var jättegott.
Ja. Nej, men det så jag blev lite smaskig av
du
det.
Du blev smaskig av det.
Du läskades.
Ja. Fick du någon makaronisallad? Sitter ju i Sverige nu och håller andan.
Ja. Det blev mackis.
Det blev
makaronisallad.
Var det tillräcklig mängd?
Jag tror vi sa till mamma också så här, alltså vi kommer, om det inte blir det idag så kommer vi inte komma hit förrän det blir det.
Ja.
Det har varit så mycket tjafs. Alltså det redan då det var så här, det började tittas på hur många portioner man tar, hur stora och blev irritation för att jag började med makaronisalladen och då som hungrig då äter man väldigt mycket av den istället för att ta av det andra först och sen äta makaroni.
Ja, precis.
Ja, exakt.
Jag förstår.
Så det var mycket sånt. Alltså jag och min lillebror vi har jagat varandra. Ärligt så på riktigt allvarsjaga i vardagsrummet hemma hos mamma när vi var lite yngre och det resulterade i, alltså för den sista portionen, för jag tror att han fick tag i den och så var det sista och så jag bara, det kan inte säga att det inte är så att han får det sista, jag har inget mer kvar. Och jagade honom runt och liksom det slutade med inte gråt men tandagnistel och vad heter det, blod.
Inte gråt men blod och tandagnisslan.
Ja, och då för att jag jagade honom och så snubblade han på någonting och så ramlade han ner och slog i och så den där ut på hela vardagsrumsgolvet, tror mamma kanske fällde en tår för att hon är så här, jag orkar inte mer. Och sen så bara, vet du, men i allt det där så det slutade med att jag och min lillebror låg med varsin gaffel och åt upp allt från golvet.
Det är så god den är.
Ja, det är så god.
Den känns kompatibel med en väldigt så här wobblig papperstallrik.
Oj då, det ingår nästan.
Ja, alltså att det ska vara så här, en papperstallrik som man liksom måste hålla lite konkav med fingrarna för att det ska liksom... Ja,
som en pizzaslice.
Som en pizzaslice, exakt.
Oh, nu blev jag hungrig och jättesugen på den igen.
Ledsen för det.
P3. Sveriges Radio.
Katthem larmar. Det här var lite skräll. Sommarkatter är en myt. Ja, jo. Det har jag konstaterat länge och väl.
Vad menar du? Jag har haft sommarkatt.
Och lämnat dem när du har dragit hem.
Vad sa du? Jag har släppt ut dem sen när jag varit klar i slutet av augusti.
Då är du en av få.
Alltså myt, det är du ju inte då.
Men alltså grejen är att det skulle vara ett fenomen.
Ja,
att du är ett jävla rövhål, det är ju en sak.
Ja, så är det.
Men att det skulle vara ett fenomen att familjer skaffar katt när de hyr ett hus på landet för att de tycker det är mysigt att ha katt och sen bara drar dem och lämnar katten.
Kör över dem på vägen till stan.
Det är som att jag bara så här, okej, har det hänt någon gång på 50-talet? I guess, men det är inte ett fenomen, alltså det händer.
Nej,
liksom inte.
Det är liksom så, det är samma kategori som runka bulle.
Ja, precis. Har det hänt verkligen?
Det kan ju inte ha...
Jag har ju first hand witnesses på att det har hänt.
Vad pratade de?
Alltså i min tonårstid. Men det kan också ha varit ljug.
Att du såg det?
Nej.
Nej, du sa alltså, ju first hand.
Okej, vad säger man då? Second hand. Nej, men att någon berättade för mig att de hade gjort det.
Ja, men det kan inte vara
det
sant.
Det kan det inte
nej,
stämma.
Nej, nej. För då vill jag säga att ni förstör Sverige.
Ni förstör Sverige.
Ni förstör ryktet för Sverige. Ja. Det kan inte vara så att det är en grej i Sverige.
Nej.
Ja, ja. Sommarkatt är en myt då?
Ja, men det är en myt. Men sen så läser jag här på P4 Göteborg. Sommarkatt är en myt, lämnas innan sommaren. Fenomenet med sommarkatter är en myt. På katthem märks det av att människor vill bli av med sina husdjur innan sommaren börjar. Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Sen 2023 måste alla katter registreras och chipmärkas hos Jordbruksverket. Vi förstår många gånger att de ska ut och resa, säger Solveig Gavik, ordförande för Djurens Vänner i Göteborg. Alltså det är som att jag har svårt att köpa det med. Nu ska inte jag säga att att det är lögn och förbannad dikt det som P4 Göteborg håller på med. Mm. Men det osar lögn. Och
jag hänger inte med det. Jag hörde bara så här. Sommarkatt är en myt. Mm. Det finns 100 000
hemlösa katter.
Och sen så hörde jag någonting om att folk gräsreser iväg.
Ja, vinkel...
Det så här, verkar som att det är verkligen. Nej, det verkar vara en innegrej. Det är som att Maggie kommer typ skaffa sommarkatt.
It's so hot right now.
Ja.
Nej, men vinkeln är ju då att människor lämnar sina katter innan semestern. Att de lämnar dem till katt hemma.
Ja, det är vår, de har haft vårkatt.
Vårkatter.
Ja, det är det som är grejen.
Vi ska resa bort och de kan ta vår katt.
Här har jag trott liksom att sommarkatt är det som är. Men det är ju vårkatt. Vad vår dum jag har varit.
Pingstkattens.
Ja, precis. Man släpper ut den vid pingst.
Ja, exakt.
Vad är det?
Sen så bara köper inte.
Nej.
Att människor gör så.
Nej, det är inte okej. Okay. Det är en annan art.
Födslofel.
Och efter 2 år på premiärministerposten är Keir Starmers dagar nu räknade.
Ja, jag har lyssnat på P1 med ett öra i helgen.
Okej.
Men jag vill ha lite mer på fötterna.
Lite detaljer. Ja, men absolut. Så här låter det i alla fall i brittiska medier att premiärministern och Labour-ledaren Keir Starmer kommer avgå inom de närmaste dagarna. Till och med idag kan det bli. Och för de som missat vad det här handlar om så har det ju stormat kring Keir Starmer den senaste tiden. Bland annat så har han låga popularitetssiffror bland väljarna. Enligt vår London-korre Nina Benner så tycker en del att Labour inte hållit vad de lovade när de valde 2024. Till exempel när det gäller levnadsomkostnader. Andra tycker att regeringen har varit för svag i migrationsfrågan. Och en del tycker att Starmer är en svag ledare som liksom ändrar sig för ofta. Sen har det också varit en del kontroverser. 2024 kom det fram att han ska ha tagit emot personliga gåvor från bidragsgivare, till exempel konsertbiljetter och kläder. Sen har den brittiska ekonomin vacklat rejält sen slutet på förra året. Men inte minst så har vi det här som kom fram tidigare i år att Peter Mandelson, som hade kopplingar till Jeffrey Epstein, utsågs till brittisk Washington-ambassadör trots att han inte klarade sin säkerhetsprövning. Det här sa ju Keir Starmer att han inte visste om, men oavsett så väckte det ju väldigt mycket kritik mot honom och ledde till en utfrågning av Starmer i parlamentet. Men det som har hänt nu i alla fall är att någon har seglat upp som en rejäl utmanare till Starmer, nämligen Labour-politiken och Manchester-borgmästaren Andy Burnham. Förra veckan vann han ett fyllnadsval i Makerfield och fick därmed en plats i parlamentet. Och opinionsmätningar visar att Reform UK, Nigel Farage parti, hade vunnit mot typ vem som helst annars, men tack vare att Andy Burnham är så populär så tog han hem det. Han är i alla fall 56 år gammal, inte helt olik Starmer till utseendet, om jag får säga det själv. Och enligt Nina Benner så har han liksom profilerat sig som någon som liksom står på vanliga människors sida liksom mot politikerna i Westminster. Och han har tidigare gått ut med löftet om att utmana Starmer om partiledarskapet och premiärministerposten, och efter att han fått en plats i parlamentet så är det nu möjligt. Och under helgen så kom då nyheten att Keir Starmer nu har insett att stödet för honom inte finns och han väntas avgå idag. Och enligt uppgifter till Sky News så har utrikesministern Yvette Cooper, som är en av Starmers mest erfarna ministrar, uppmanat honom att avgå. Men så sent som i fredags, efter att Burnham valdes in i parlamentet, så sa Starmer att han var liksom redo att kämpa om ledarskapet. Så vi får ju se hur det blir där. Men om Starmer lämnar sin post så kommer Storbritannien få sin sjunde premiärminister på 10 år.
It's a shit show.
It's a shit show. Ja.
Det blir jordgubbste!
Jordgubbste! Ja, vi behöver bjuda in
honom. Det är väldigt, en smal intern grej som väldigt få fattar, tror jag.
Ja, men sånt för vi oss med här i programmet.
Det gör vi verkligen.
Hänger man med under en, över en tid,
då förstår man referensen.
Ja, precis. Vad var det där?
Det var jag som fick ett bud.
P3, Sveriges Radio.
Det är bara månader kvar till valet och idag drar politikerveckan i Almedalen igång. Men är Almedalen fortfarande en grej? Det ska vi fråga SVDs inrikespolitiska kommentator och Sveriges Radiosvikaren Henrik Torehammar!
Tack så mycket att jag får komma hit, David och Linnea.
När åker du idag?
18 tror jag och Karin och Etsas åker.
Är det här liksom the way out west, the Coachella av inrikespolitiska kommentatorer?
Ja, 100%. Jag jobbade jättelänge med alltså Almedalen. Nu har jag bevakat det här så länge och hållit på med politik så länge. Så då var det så här, det här är politikens Hultsfred. Man bara, det var länge sedan det var en festival. Nu är det som, vad menar du Hults? Varför är det en plats i Småland? Du vill säga det här som ungefär som politikens Hallsberg. Man sa så här, Folkpartiet, politikens Hallsberg. Man åker där för att byta, för man är partibytare. Man bara, kul referens.
Behöver vi jämföra Almedalen? Det är bara en...
Jag vet inte. Jag har faktiskt sagt på mig. Jag fick frågan så här, men kan du förklara vad är det här för den som inte vet? Vad är politikveckan? Och jag, cue some music. Har vi någonting music här? Mm. Okej. Okay. Det är dags för en sorts... Är det inte bad rap, vad heter det? Musik, när man pratar ord. Spoken word.
Spoken word om Almedalen.
När man pratar ord.
Demokratins firmafest. En veckolång partiledardebatt. Kläggfläckar på knäna efter möte i mörk gränd. Detta är Almedalen.
Varför det?
Okej, det var lite ord här. Då drar vi isär de här.
Ja, då drar vi isär då.
Ja. Ja. Vi började med det här.
Varför är det kläggfläckar på knäna i en mörk gränd?
Ja, men jag försökte i början säga det så här. Åh, vad härligt, demokratin ska mötas och det är varje partiledare har ett tal och liksom lite kvoterad fokus på varje alternativ som vi väljare har att göra i valet i höst. Men sen så finns det ju också, bortom solljuset, finns det något lite mörkare, något lite roséare, något lite så här lobbyist, liksom lite makthavare i mörkret, gränden. Det var där jag försökte få att det skulle vara något untowards.
Man faller ner. Det är klägget där.
Det är det klägget, det är det här, okay. Den andra delen också som gör det väl. Alltså jag vet det.
Är det Helena Gislén som heter hon det? Politikkommentator. Skitsamma. Ja. Jag hörde i helgen på P1 så, jag tror att det var hon. Jag ska inte ta gift på det, men jag tror att det var hon som sa så här. Jag är ju lite citat speciell på det sättet att jag tycker ju om Almedalen. Alltså jag tycker ju om att åka dit. Jag tycker att det är rörande med alla de här människorna som jobbar med att så här, med frågor som man vill att göra vårt land bättre på olika sätt. Och så här, jag tycker att det är en viktig, rolig vecka på året. För det känns som att man ska vara lite sådär, Almedalen.
Ja, absolut. Och, nej men ja, och det är väl frågan så här, är det så här en folkfest? Ja, det är ju lite elevrådsordförandernas liksom dröm sitt, plus också kommunikatör, och det är väl det här som är lite så här, eller problematiskt, men du vet, ett tag det har gått ner lite från att vara peak trycksaker och partytält. Ett tag var det väldigt viktigt med trycksaker och partytält på det här sättet, som man bara, det här, jag vet inte,
det
här
trycksaker till broschyrer.
Ja, men verkligen så bara, hej, varsågod. Vi har en liten grej med någonting och det här, vi har ett, och det skulle alltid heta, varje branschorganisation skulle ha liksom så här, det här är hälsodalen i Almedalen. Det här är psykhälsodalen i Almedalen. Man bara, jättebra, vilket specifikt sätt du har att kommunicera just den här viktiga frågan. frågan. Men sen å andra sidan, alltså det är också Sverige, det är, du vet, statsministern och ÖB och liksom kulturmänniskor och jättemycket Säpo som går omkring och ändå möts med en del riktiga människor.
Som är aktivt intresserade.
Ja, eller kanske bara åkte till Visby på fel vecka helt enkelt och bara så här, får väl höra vad det där är. Kanske blir Miljöpartiet. Ja, jag vet. Nej, men vad roligt. Vad mandalig. Hon har så här dreads. Ja, det har hon.
P3. Sveriges Radio.
Men vanligtvis hatar jag det ur radiolyssnarhänseende. Mm. För att är man liksom radiolyssnare och lyssnar på P1 så försvinner allt. Ja. Och istället så är det så här, nu ett seminarium om svensk skog. Och man bara... Men i år är det lite spännande eftersom det är valår.
Ja. Var fjärde år kan man få göra det. Tänk, varför gör vi det inte så för? Som det... OS.
Ja. Ja, verkligen.
Nej, men det ska vara varje år.
För att, det ska vara
varje år. Ah. Men alltså, så här, rapporteringen kring Almedalen, det synkar inte med vad Almedalen är. Jag tycker att man ska försöka kunna få med sig känslan av hur det är på Almedalen i rapporteringen. För man, liksom, man plockar ut saker ur vad det är så här.
Ja, men du har ju varit där. Vad tycker du man missar?
Om man missar sommaren. Man missar det spontana, gå runt i Visby, se vad som händer, liksom känslan. Gå runt liksom så här, att man går så här. Ja, här är det någon som står på någon pall på en jätteliten utservering på en restaurang och pratar om, liksom har en slide om JAS-plan. Typ.
Ja.
Och sen så går man vidare och är det så här, jaha, vad är det här då? Det här är ett fackförbund. Det är ingen som är här. Nähä. Och sen så fast ni går, står och delar ut sådana pins eller vad det är för någonting. Och sen så är det Ebba Busch på scenen och sen så järda. Och det är liksom så här, det är någon...
Varmt.
Det är någon känsla som inte förmedlas i rapporteringen.
Alltså det är ju Kiviks marknad och det är ju också så här internets uppmärksamhetsekonomi utan uppkoppling. Alltså det är ju gycklare som står och pockar på din uppmärksamhet. Kom hit! Och det är väl också någonting som kan förklara att Almedalen kanske har sjunkit lite i betydelse för att det är så många olika saker som drar i vår uppmärksamhet nu. Så att de här stora utspelen, bränna pengar, gör ett jättesaftigt sakpolitiskt utspel som är lite fräckt och bara, va? Det partiet brukar ju aldrig göra något sånt. Men ja, det är Almedalen. Det kanske har lite svårare att ta sig in i bruset nu.
För det är det jag undrar. Så här, är Almedalen, om man bara tittar det, så, eftersom det handlar ändå om politik, är det enda som egentligen i det stora hela kommer ut ifrån Almedalen, är det just de politiska utspelen, att varje parti har valt en grej som de lanserar under Almedalsveckan och det är det som blir de, och alla partier slåss om att det är deras grej som ska få uppmärksamhet i media.
Ja, men sen så här, ibland, saker händer ju alltid liksom. Det är ju liksom verkligen
fick jag semester?
Ja, jag har bokat in så många olika saker. Det kan också vara P1 som bara säger, vart är du? Du ska komma nu. Nej, men alltså att det är vitboken, Sverigedemokraternas vitbok presenterades, alltså det här när de hade gått igenom sin historia, lite otippat går på Almedalen, tog jättemycket uppmärksamhet. Sen hände ju hemska saker, det var ett mord 2022. Man måste nog vara där, vara förberedd på vad som kan hända.
P3 Sveriges Radio.
Det är ett jädra halloj med olika opinionsundersökningar som visar att oppositionen drar ifrån. Är vi där?
Ja, det här är väl... Känslan är, det här är Magdalena Anderssons val att förlora. Just nu så ser det ut att gå åt ett väldigt tydligt håll. Men sen så, media älskar ju också den oväntade omsvängningen. Det var omöjligt.
Vad sa du nu? Att det här är Magdalena Anderssons val att förlora?
Ja, alltså att hon kommer bli statsminister. Just nu
ett uttryck jag inte förstod, förlåt. Ja.
Alltså vinner inte hon?
Kan du inte svengelska? This is hers to lose. Alltså det, precis. Hur ska hon liksom bajsa på sig och spy samtidigt när hon går upp på Almedalsscenen? Och folk bara säger, det där är omoget. Så där vill inte jag se en statsminister. Nu röstar jag på ett annat parti.
Eller hon är en man av folket.
Vad är ni liksom inrikespolitiska kommentatorer som man hör sitta och babbla hela tiden i olika kanaler etc. Vad är er samlade analys kring varför opinionsläget ser ut så här?
Just nu så känns det som att regeringen Tida, de blågula, vad vi nu ska kalla de där människorna, har varit så här: vi ska vara tydliga, det är vi fyra, vi ska göra ungefär de här sakerna. Och folk är så här: vet du vad, inte jättenöjda med det här. Och det är väldigt oklart vad som händer på den andra sidan, men det känns mer som att folk vill säga, fast det där verkar ändå bättre. Även om jag inte vet vad jag får, så får jag någonting annat.
Vad är väljarna missnöjda med då? Är det liksom tonårsutvisningarna?
Nej, alltså jag tror lite ekonomin, känslan, alltså omvärldsläget. Det är liksom, det kanske inte har blivit jättebra allting. Ungefär, jag tror att det är i de här breda sakerna.
För egentligen, är det här alla inrikespolitiska kommentatorers gemensamma analys?
Nä.
Det kanske inte har blivit jättebra allting.
Ja, ja. Och då säger folk att jag vill ha något annat. Men jag vet inte vad riktigt. Och det är väl lite så här, det är väl det här högern hoppas på. Att ju närmare, det är många människor som fortfarande tänker sig, är det val? Nej, nu lugnar du ner dig. Mm. Som vill känna så här, vet du vad, sista veckan i augusti, kanske början på september, då börjar jag ta in, då gör jag min första valkompass och känner vad jag gör. Liksom.
Det. Så att det kan, det är många som inte har bestämt sig. Liksom.
Precis, och det är väl det här högern hoppas på, att det liksom ska utkristalliseras, ska bli tydligare, vad är valen?
Men vad är det oppositionen erbjuder? Vet man någonting om det?
Ja, absolut, alltså det är ju byta av statsminister.
Vem är statsminister då?
Det är Magdalena Andersson, 1000%.
Ja. Vilka står bakom det?
Det är ju alla partier som inte just nu sitter i regeringen vill det här, men sen hur de vill det är ju väldigt oklart. Mm. De har ju sagt saker som blockerar varandra på ett intressant sätt som gör att det kanske inte är så här att jag får ta en paus den 13 september är väl valet. Utan det är liksom då började riktigt, då måste man verkligen vara med, bevaka, förstå vad händer med regeringsbildningen. Men återigen, saker och ting kan förändras.
Och det här har ju tidigare regeringen mötts, den här informationen har ju de mötts av också. Vad kan vi förvänta oss av Tidö-gänget nu under Almedalsveckan för att liksom försöka få tillbaka opinionen?
Utspel.
Vad kommer man säga?
Jag tror Moderaterna är väldigt inne på jättemycket så här konkret hur din ekonomi ska bli bättre, privatekonomin, speciella skattesänkningar, speciella saker som kommer gynna dig som röstar på dem. De kommer kasta fram mycket Gunnar Strömmer, prata om lag och ordning, Liberalerna kommer prata skola, jag tror att Ebba Busch kommer göra både något sjukvårdigt men också något spännande och kul. Hon brukar fånga uppmärksamheten. Och Jimmy är ju där lite läget av att han liksom ska vara regeringsfähig, så att han håller tillbaka vissa impulser.
Vem är det som drar igång Almedalsveckan nu då? Eller politikveckan? Är det Ebba Busch? Hon avslutade väl förra året?
Då borde det vara vår Ebba Busch som börjar. Klockan 12 tror jag i alla fall det första talet är, eller om det är 13. Vem vet?
Men kanske som sagt, Ebba Busch då? För jag tar för mig att det var hon som var med, liksom stod på scenen när de började vika upp tälten och,
ja,
och ställa in stolarna igen.
Och då, precis, då fortsätter man den här gången. Och det här kanske är sista gången vi har 8 riksdagspartier som ska dela på 4 dagar. Det ser väldigt illa ut för Simona Mohanssons parti. Men
Vet du vad? Du, på båten till Gotland, så sitter du och sätter du dig och bokar av saker så du har lite mera luckor nu under den här veckan.
För du kan inte ha så mycket att göra så att du inte kommer ihåg vilken politiker som inleder med tal.
Jag börjar höra. Jag känner, det här är en intervention. Ja. Och jag hör det. Och så säger ni så här, det är långt. Det är en lång valrörelse kvar. Linné och Wickblad, David Reed, tack för att jag fick komma och få sanningar.
Tack så mycket, Henrik Thorhammar.
P3. Sveriges Radio.
Sommaren har knappt börjat. Eller i alla fall, semestern har inte börjat.
Nej.
Och jag är redan barskrapad. Ruinerad. Du Jesper, för du känner inte till känslan.
Jo, men barskrapad. Alltså är det att du har varit på bar så pass mycket så att du inte har några pengar kvar för att du har supit upp varenda krona och öre?
Är det barskrapad kommer ifrån kanske? Vet inte. Nej, men det kommer liksom samfällighetsavgifter på 9000. Det kommer olika vad heter det, fordonska, alltså saker kostar så mycket nu så att jag blir tokig. Och i helgen då så hostar kranen på landet. Skakar när man spolar vatten.
Ja.
Och jag bara, den brukar göra det i början på säsongen för att det är lite gasbildning kanske i ledningar och så där. Men det liksom håller i sig. Så här, är det pumpen som liksom har dragit in luft? Typ? Ja, vi får titta på det där sen. Pappa går förbi. Er pump går! Jag bara,
Ja, men Sebbe har precis diskat. Aha! För den går. Jag bara, men den gör väl det en stund efter bara. Ja, okej. Mm-hmm. Min kille kommer upp och är så här. Pumpen känns lite varm förut. Ja. Jag bara, men då är det ju något. Då är det ju något med pumpen. Alltså, mm. Då är det någon läcka någonstans. Vi får titta på det där.
Ja, köpa en ny vattenpump.
Vi får titta på det där. Mm. Varpå jag vaknar när jag har liksom somnat på kvällen, så kommer min kille in och bara pumpen har delvis smält.
Oj då, nej, det var inte
för
bra.
Den har blivit så överhettad.
Inte bra.
Så den är trasig, mm-hmm. Den är helt paj och den är inte ens ett år gammal. Pris för den? Ja, men det är väl 6000 kronor eller någonting sånt där i den stilen. Men en sak som det tar mig till, det är att morgonen efter då så sitter jag, min far och min kille runt bordet och jag är så här, shit happens. Sånt i livet. Mm. Då har vi lärt oss något till nästa gång. Men du vet, de kan inte släppa det. För jag gick ju förbi, va?
Ja, alla historier kring.
Jag gick ju förbi och jag tänkte det, så här, fan vad den låter. Och då frågade jag ju Linnea, så här, fan, för pumpen går. Men då sa ju hon att du diskar. Men jag tyckte den lät konstigt. Så här, du vet, jag kände ju på den att den var varm. Mm. Jag kände ju det. Fan alltså. Mm. Fan, bara, nej, men nu måste ni sluta. Vi kan inte göra någonting åt det här. Nej. Men det är som att viljan att gå tillbaka och älta vad man borde gjort. Mm. Alltså för mig är det så, jag vill inte ens... Alltså.
Men det är inte det handlar om. Här handlar det om att de processar på det sättet och samtidigt bondar och umgås på det här sättet. Det är mer det.
Men det bygger ju ångest.
Ja, inte för dem.
Att grubbla och älta vad man borde ha gjort när någonting redan har pajat och det var...
Det här handlar mer om att de vill dela med sig av sina erfarenheter kring det här. Så att de får liksom de olika perspektiven. Jaha, nej men för du vet vid 19 där, då var ju jag ute. Alltså så här, det här som de känner att de kan... Vad de har för historier kring det här som den andra kanske inte känner till.
Men är det bättre... Alltså att bearbeta det. För att jag känner så här, ja, och så bytte vi ämne en stund. Och sen blir det tyst en stund och så säger pappa plötsligt så här. Ja, det var jävla skit. Ja. Och då ska han tillbaks in i och älta hur dåligt det är att pumpen har gått sönder. Mm. Jag var så här, men nu har den gått sönder.
Ja.
Nu måste vi köpa en ny. Mm. Det är inte ens du, det är jag som kommer få betala det. Mm. Men så här, nu släpper vi det. Det sög. Life is terrible. Mm. Nu går vi vidare.
Just det.
Ja, jo, precis. Det finns ju inget att göra. Ska det regna senare idag? Bla, 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 bla. Men fan, alltså, det, att jag kände att den var varm.
Ja, det var något där.
Det var någonting med det där.
Kände det på mig.
Och så att jag, alltså, fan.
Men man ska lyssna på magkänslan. Alltså.
Borde gått ner och titta till det där innan. Va? För den har ju säkert stått och tuggat där för att bygga upp tryck liksom, i flera dygn. Det är klart den blir överhettad. Det är klart den blir det. Det är klart den blir det. Bara så här. Men herregud. Alltså,
men du förstår ju att nästa...
Är jag flyr jag?
Nästa gång du har köpt... Nu när du har köpt en ny vattenpump då, så kommer det ju vara så att du kommer ju se honom liksom... krypa ner i den där brunnen titt som tätt nu.
Ja, ja, ja. Mm. Alltså han kommer inte gå förbi utan att lägga handen på och känna.
Nej.
Men jag bara undrar det där ältandet av, för så där upplever jag att det behöver inte vara en pump som har gått sönder, men liksom just att gräma sig över någonting som det inte går att göra någonting åt.
Nej.
Det är ju ångest.
Bearbetning.
Jag tycker liksom att, jag vet inte om det handlar om att jag är liksom affektfobiker, att jag bara så här, flyr från känslor, men jag tycker, alltså, om jag tappar en vas i golvet som är dyr, då är min första impuls så här, fuck! Mm. Och sen direkt är det så här, okej, okay, det går inte att göra någonting åt. Nej. Nu är det så.
Nej, det är väl jättebra, acceptera och gå vidare.
Acceptera och gå vidare.
Ja, precis. Det är inte alla som klarar det.
P3, Sveriges Radio.
Jag läser om att det är kaos i Europa. Mm-hmm. Det är någon slags extremvärme runt om i Europa. Ja. Att det är en sån kupol, det är som en värmekupol som har liksom bara parkerat sig över Europa.
Ja, de öppnat upp för bad i Paris, vilket är det sjukaste jag hört.
Vadå, fick man inte bada innan?
Nej.
Nähä.
Alltså de hade, när jag bodde där en sommar, då var det också så här, alltså det var så varmt som de liksom, det kom så ambulanser och hämtade ut döda. Mm-hmm. Gamla människor typ, som inte klarade värmen. Hemskt ju, men i alla fall, det var pissvarmt. Och då lanserade man någonting som hette Paris Plage, som var att man så här sandade och satte upp solstora längs Seine. Och man bara, men man får inte bada. Nej, absolut inte.
Mm-hmm.
Man får absolut inte bada.
För att?
Ja, men inte vet jag, det är äckligt.
Ja, det är äckligt.
Det är äckligt och det är säkerhetsrisker och jada. Och att de nu då, att det är så varmt att man har öppnat upp för att bada i Seine.
Just det.
Eller i Saint-Martin, eller vad fan det heter, skitsamma. Då är det varmt.
Verkar vara som att man har nu pratar vi om Frankrike då. Extrem värme hotar Frankrike. Nu börjar polisen utfärda böter för att stoppa alkoholkonsumtionen på offentliga platser i Paris. Alltså det är ett alkoholförbud på grund av att men de säger, hälsoministern säger liksom så här, en kall öl hjälper liksom inte.
Nej.
Hälsoministern Stephanie Rist säger att en kall öl inte kommer hjälpa befolkningen under värmeböljan. Man torkar ut 3-4 gånger snabbare utan att ens inse det, säger hon. I Paris har polisen börjat utfärda böter för de som bryter mot de tillfälliga alkoholförbudet.
Så man får bada i kanalen och man får inte dricka rosé på stan.
Nej,
vad
precis.
Är då Paris?
Ingen aning, men 1,5 kostar det i alla fall. Oj, om polisen ser dig dricka öl på offentlig plats. Då.
Som Sverige.
Ska gälla hela söndagen och över natten mot måndagen. Så det är väl bara de som verkligen har problem med alkohol då, som kommer.
Nu sa jag som Sverige, ingen aning. Jag vill bara säga det.
Precis. Mm. Men det verkar bli 42 grader på flera håll.
Beklagar. Och så stad också, så luften står liksom still.
Den står still, ja, precis.
Precis.
Men så här har ju folk det på jättemånga ställen runt om i världen.
Jag vet.
Att det är så här varmt. Så här är det på sommaren. Men det är väl det att vi inte har...
Coolcation.
Vi har inte riktigt... vi har inte ett inarbetat schema som är anpassat efter det här. För att jag tror att man lever på ett annat sätt på de ställena som det är så här varmt. Då är det liksom så här, men då är vi inte ute. Vi är inte ute på dagarna.
Ja, framförallt har man ju AC.
Ja, det är inte alla som har det heller.
Men det är väl alltså det är oerhört mycket vanligare i alltså typ, ja, men som storstäder, Paris, New York, London, Berlin, att folk har en AC hemma än vad det är i Stockholm, Göteborg.
Ja, just det. Ja, precis. Men jag tänker då, kommer nu, var det förra eller förra året? Nej, men de här klimatturisterna till Sverige.
Ja, Coolcation.
Coolcation, ja, precis. Ja, kommer de komma till Sverige nu?
Jag tror det.
Ja. Och njuta av vårt 22-gradiga väder.
Ja, den svenska sommaren.
Förstår du?
Blir internationellt gångbar, äntligen.
Ja, att Sverige kommer bli, Stockholm kommer bli en sommarstad för resten av européerna.
För alla. Välkomna.
Kommer vi ta tillvara på det?
Nej, jag kommer absolut inte vara i stan på sommar.
Nej, men jag tänker Stockholm, turist Sverige.
Ja.
Nej, vi är dåliga på det där. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Sorgsen stund här i studion.
Ja, det är det verkligen.
Ja, vi har en person som ska gå vidare i livet.
Vår kollega William.
Ja, sista sändningen med oss.
Med oss, ja.
Ja, precis.
Så det är lite...
Ja. Så sista dagen. Sista riktiga dagen.
Ja, det är vemodigt.
Ja, det är lite vemodigt.
Men vi kommer ses privat.
Han har fått nytt jobb. Mer avlönat. Nej. Andra arbetsuppgifter. Nej.
Roligare.
Hur kan vi tyda
kollegor?
Det?
Vet inte. Men
antagligen.
Förmodligen. Antagligen. Trevligare stämning.
Ja.
På alla vis.
Japp.
Nej, men det är jättetråkigt. Vi kommer sakna ihjäl dig, William.
Så jag vill säga att den här tiden tillsammans vi har haft, William, den har varit väldigt, väldigt bra. Och du kommer vara saknad.
Väldigt.
Jag kommer sakna er.
Ja. Ja, tråkigt.
Det är tråkigt faktiskt. Ja. Får jag läsa ett sms på?
Ja, tack.
Det är en lyssnare som skriver: jag spillde glass på min nya svindyra handväska häromdagen, och pantad som jag är så torkade jag upp det med en alkoholservett. Så väskan...
Vad är det? En alkoholservett?
Ja, men någon sån här... Vad heter det?
Alkoholindränkt.
Alltså, ja, alltså sån här...
Man kan liksom suga på.
Coronaservett.
Mm.
Varför svarar jag när du uppenbarligen ställer frågor som du själv vet svaret på, för att jag blir världens tråkigaste människa runt dig? Du gör mig fasansfullt tråkig, David Reed. Förstår du det? Tar du ansvar för det?
Det gör jag ju inte.
Men att du bara säger, vad är det? En alkoholservett, är det liksom något man suger på för att bli packad? Jag bara, nej, det är sån här handdesinfektion som kom under corona. Alltså, vem är jag? Varför känner jag mig nödgad att svara det? Käften! Dumma tjej.
Vad var det med den då?
Väskan blir helt flammig för alltid. Min kille efteråt, det är inte lik dig. Gud vad konstigt att du gjorde det. Förbannad blir jag. Vad vinner vi på det? Det är inte lik dig. Nej, det var inte likt mig, men det hände.
Nej.
Alltså apropå det här med att så här älta.
Ja.
För det där är en sån sak som jag gör. Att ja, jag tar en handdesinfektionsservett och gnuggar mitt på min nya dyra väska och bara, ja hopp, då var den förstörd.
Men det är också så här, bara för att du är beredd att stänga dörren och gå vidare, kanske inte alla är det. Alla har sin sorgeprocess som man behöver ta hänsyn till.
Ja.
Eller hur? Och då kan inte du hålla på och klanka ner. Medan andra kanske tycker det är liksom så här lite... Ja, men,
vill stanna där en
stund. Ja, men stanna upp där. Stanna i känslorna istället. Ja. Och liksom hantera dem, bearbeta dem. Mm. För att sen kunna gå vidare och på riktigt kunna lämna det bakom sig. Istället för att ska sitta liksom, och ligga kvar och gro, som det kanske gör hos dig. Sen så vaknar du i panik skrikandes mitt i natten.
Ja.
Eller att det är någon stackars familjemedlem som får något utspel där som de inte riktigt vet vad det handlar om egentligen. Och sen så är det för att det är oarbetade såna här saker som ligger kvar.
Jo, men det kan, alltså på riktigt var, jag vet när jag började i terapi så kom jag ihåg att jag satt min första terapisession och var lite så stolt. Jag ville vara så duktig inför psykologen, så jag var så här, nej men jag typ så här, om jag känner typ att jag så här blir ledsen eller någonting, då bara fokus och flyttar jag.
Mm. Jättebra.
Då bara går jag, då liksom bara så här, nu känner jag att jag är ledsen, då väljer jag att fokusera på någonting positivt.
Just det.
Typ inväntade beröm från psykologen, och hon bara, ja men varför det? Varför stannar du inte bara och är ledsen? Det är väl inget farligt att vara ledsen? Jag bara...
Mm.
Så jag får inte MVG i terapi?
Det får du inte.
Hon bara, that's not how it works.
Så blev du ledsen för det. Fokus
prestationsbaserad självkänsla, ass.
Och nu backar Annika Strandhäll efter kritiken mot landslagsspelaren.
Vad har hon sagt?
Ja du, om vad vem? Har hon sagt? Vi kommer till det. Och jag vet att många helst vill glömma lördagens match mot Nederländerna.
Jag har inte vågat ta upp det med David.
Nederländerna, även kallade nu efter matchen.
Mm. Ja, okej. Ja. Men nu måste vi ändå vidröra ämnet, tänker jag. För att det har blossat upp en hel del kritik. Och inte bara mot landslaget, utan också mot socialdemokraten och riksdagsledamoten Annika Strandhäll.
Jaha.
Hon hade nämligen en hel del att säga på X om Sveriges insats. Bland annat var hon lite missnöjd med att Lukas Bergvall fick starta på bänken.
Okej, okay. Annika Strandhäll.
Mm. Men det som fick mest uppmärksamhet var att hon svingade rejält mot Isak Hien. Mittbacken alltså, som hade det ganska tufft i försvarslinjen och som var inblandad i flera av de nederländska målen. Och efter matchen så var han ju väldigt liksom självkritisk och besviken över resultatet såklart. Men Strandhälls kritik kom under matchen i ett svar på Oisin Cantwells inlägg där han skrev att Hien ska inte spela en minut till.
Oj.
Och då svarade Strandhäll helt enig, just nu inte någonsin i landslaget.
Oj, oj, oj.
Okay.
Det är ändå hårda ord.
Men det, då är det att hon är liksom folkvald politiker som är... kritiken då? För Oisin Cantwell är det ingen som är sur på.
Nej, precis. Alltså, Isak Hien har ju fått mycket kritik även liksom i svenska medier. John Guidetti tyckte också att liksom, han inte levererade. Men precis, just den här kritiken har ju fått uppmärksamhet för att hon är ju politiker och tidigare idrottsminister också.
Mm.
Och efter att Expressen ställt frågor till kvinnoförbundet S-kvinnor där Strandhäll är ordförande så tog hon bort sitt inlägg. Och så skrev hon i ett sms till Expressen att hon liksom bara kommenterat matchen som en del av svenska folket och att hon inte menade att liksom bidra till någon negativ dialog. Men trots den här pudeln från Strandhäll så har det kokat kring det här i svenska landslaget. Flera spelare kommer till Hiens försvar och bland andra Jesper Karlström. Han säger till TV4 att det här är bedrövligt beteende från Annika Strandhäll. Och menar att Isak Hien är liksom en toppback i Serie A och att förlusten beror inte på en liksom spelares misstag, utan det är ju flera misstag och flera spelare. Och att han säger att det är inte en vild gissning att Annika Strandhäll inte kan något om fotboll. Och att då skriva en så grov kommentar som han beskriver det tycker han är märkligt. Men det här utspelet från Strandhäll, det är ju liksom i ganska stark kontrast till hur hon tidigare agerat. För ni kanske minns VM 2018 när landslagsspelaren Jimmy Durmaz utsattes för rasistiska utspel och hot och hat efter en frispark som...
Ja, då vet vi vart hon står i den frågan.
Jag förstår inte.
Nej, men om hon var kritisk till det här nu, och då vet vi ju Jimmy Durmaz misstag 2018, då vet vi hur hon ställer sig till det då, med andra ord.
Nej, jag minns inte vad hon sa då.
Alltså, för då, hon liksom ryckte ut till hans försvars då. Och
ja, jag förstod det. Jag bara...
Ja, men och, det var ju det som liksom är Då liksom lade hon ut en bild med hans namn på ryggen och sa liksom att hon backade honom och sa att det är inte okej att låta sin besvikelse över förlusten att gå över till liksom öppen rasism mot en spelare. Och det ska ju sägas att Strandhäll har ju inte uttryckt rasism mot Isaac Hien, men det är ju ändå liksom en kontrast till de här olika utspelen. Sen så verkar hon också ångra det eftersom hon raderat sitt inlägg. Yes. Mm. Ja.
Men jag tycker det är en konstig stämning kring, jag tänkte på det också när jag lyssnade på, det var någon reporter som var på plats efter matchen och pratade med svenska supporters och, ja, men liksom, och de var väl vid gott mod ändå, men de var så här: nej men vad ska man säga, vi var ju skitdåliga, alltså skitdåliga var vi, alltså så. Ja. Jag trodde att man som supporter, och det här är inte för att jag ska vara duktig, det är en ärlig fråga, jag trodde att man ändå var så här alltid på lagets sida.
Det är klart.
Ja, men
det
är... Att man är så här bara, ja fan vad, typ, det, vi var svaga där i andra halvlek, men de var så jävla bra liksom holländarna där, så att det var svårt att ta dem, men ja, synd, heja grabbar, alltså jag trodde att det var så vi jobbade, mer än att bara fan, vi var skitdåliga, alltså
ja. Ja, men det är så vi jobbar, det är bara det att
känslorna tar.
Nej, men det är väl ofta så att de här grejerna lyfts och får större spridning än kom igen nu kör vi. Det är inte det så här. Ja, men såg ni Annika Strandhäll skrev, kom igen nu kör vi.
Ja, okej, jag fattar.
Och så här, vi behöver råda mer av en stämning av att så här, nu backar vi landslaget i vått och torrt. Vi stod bakom dem och var så glada när det var 5-1 med oss, och då får vi backa och stå bakom även när det är 5-1 mot oss. Mm. Det är inte kört. Det är Japan på fredag och så går vi ihop som nation och liksom stöttar även nu. Mm. Ja, jag vet inte. Jag blir lite irriterad på den här lite det här negativa som kan råda.
Att bli liksom kritisk mot alltså mot vårt lag när det blir förlust.
Det är vi.
Det är vi. Exakt. De representerar oss. Gör det bättre själv då. Nej, just det. Våra killar, våra grabbar.
P3, Sveriges Radio.
Då kanske vi river av det där plåstret ändå eftersom dörren har öppnats upp. Det är någon som skriver, vi var inte skitdåliga. De kämpade ju som fanken för att göra mål ända in i slutet. Ja, vi förlorade, men ingen ska säga att de gav upp. Nej, de gav inte upp. Och jag vet inte om resultatet är... Jag förstår alla där ute. Jag har hört er alla. Jag har hört era argument. Och det, här, ja, det går inte att säga något annat när resultatet är vad det är. Ja, det blev lite mycket mål, tyvärr.
Det var ju alltså, två mål första kvarten.
Vi släppte in för många mål, ja så är det ju. Det blev lite sådär, men samtidigt är det inte representativt för vilka kvaliteter som ändå fanns, skulle jag säga. Det var ändå, vi hade ju fler skott på mål än vad Holland hade. Det var bara det att de satte sina, vi hade inte marginalerna på våran sida. Jag säger inte att resultatet på något sätt, jag skulle inte säga att resultatet är representativt för
spelet.
För Sveriges kvalitet, okay. Om vi säger så. Mm. Men är man lekman, ignorant och inte riktigt har koll på läget, då är det klart att man vill höja rösten och göra och positionera sig som liksom, och få utlopp för sina känslor genom att kritisera. Ja, jag förstår det.
Ja, men Gudetti är väl ingen lekman?
Ja, men Gudetti svingar ju vilt om sig. Han sa ju också i paus att vi skulle göra, att Sverige kommer göra två mål och allting sånt där.
Ja, jag såg inte det. Jag såg bara att han var upprörd.
Det finns mycket han har sagt som är fel, om vi säger så.
Ja, nu är inte han här och kan försvara sin tes, David.
Nej, jag säger bara vad han sa.
Ja, 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 ja. Jag har hört en rasande på Gudetti, det där får ni ta sen.
Vad sa du?
Skoja.
Jag har hört en rasande på Gudetti. Varför kommer han inte hit?
Ja, verkligen. Det är därför
är
du är rasande.
Vad är det för fel? Ja, för att han fucking dissar den. Ja. När man är kär i någon och sen så bara vet du, så visar man intresse och sen så kommer person och så visar intresset eller så visar personen i fråga inte något intresse alls utan bara dissar.
Du bara ignorerar
det. Då övergår det till hat. Yep. Så nu hatar jag. Är det ett rasande hat mot Gudetti. Men vad är problemet?
Ja, jag vet inte.
Vi är Sveriges största morgonshow och sen så håller han på och lallar runt i liksom så poddar och sånt där med noll lyssning. Jag vet inte vad han håller på med. Kom hit istället så att folk får höra vad du har att säga. Ja.
Skärpning.
Verkligen. John Gudetti, vi vill ha din energi, din karaktär, din persona i studion. Det skulle gynna dig och det skulle gynna oss och det skulle kunna finnas ett sånt utbyte.
Tror du att det där är... Tror du att han kommer nu?
Jag vet inte, vi har gett upp.
Ja, vi har verkligen gett upp.
Det är så här, jag fattar ju liksom så här... Men kom igen nu. Kom igen. Du bor väl ganska nära också?
Säkert.
Och du är inte Zlatan. Du bor nära och är inte Zlatan.
Det betyder att du ska komma
hit. Du ska komma hit. Kom igen du, John.
Hur tog barna förlusten då? För du när ju ett svårt fotbollsintresse vid din barm.
Ja, alltså... min son, han är så... Han sitter liksom och kalkylerar allt eftersom. Mm-hmm. Och har koll på exakta poängställningar i gruppen och vem som vinner det där och hur många poäng de har då och vart man hamnar i gruppen och jäda, jäda. Så att han är ju...
Han ser framåt.
Han ser framåt, ja, precis. Han backar
ett
sitt landslag.
Ett föredöme.
Han är ett föredöme, så som man ska göra.
Så som man ska göra, ja.
Men det är ju klart att det blev lite besvikelse. Det var ju lite sådär, du vet, att man ville ge honom... liksom det här minnet.
Ja, för han har inte, det var den första... För han såg inte Tunisien-matchen, obviously.
Nej, han såg inte Tunisien-matchen. Men han har liksom hängt på i känslan där. Mm, mm. Sen så såg han den här matchen. Jag trodde det skulle vara mer underminerande för honom än vad det var. Mm. Men det var liksom kul, spännande och roligt. Och jag tror liksom ändå att det hänger kvar lite grann. Mm. En känsla av positivitet och att vi är med. Och så, för att det skedde ju någon slags indoktrinering. Jag tog ju med honom på den här vänskapsmatchen. Eller förberedelsematchen på...
Alltså mot Grekland.
Strawberry Arena mot Grekland, ja, precis. Han blev helt frälst där också. Mm. Liksom. Och då såg han, liksom, fick han säga, Gyökeres på nära håll.
Ah, nice.
Det var liksom för honom helt sjukt. Ja. Så nu vill han gå på mer fotbollsmatcher.
Jag frågade min kille så här, kan du tänka dig att se matchen på lördag? Och han bara... Ja, jo, men det kan väl göra.
Ja.
Så här. Men han är också mindre intresserad än vad jag är. Alltså svårt ointresserad.
Men kunde du inte byggas upp något litet intresse när han väl började titta?
Jo, och det var mysigt. För det är ju, jag tycker också att det är kul när det är VM-match. Alltså, ja. När Sverige spelar, ja, liksom, då är det ju ganska kul. Liksom. Men då var det så roligt, för hans pappa är som svårt sportintresserad. Alltså, ja, tar ju semester under vinter-OS och sånt där. Och då var det liksom att i halvlek så sa jag så här, kan du inte ringa din farsa? Och fråga så här, ha analys, ja, du vet. Det var verkligen som att han svarade och bara, ja, tjena. Så bara, ja, vad tänker du då, analys? Och så hörde man på andra sidan, tittar du? Alltså, det är så här, ja, rördes.
Han har levt ett helt liv.
Ett helt liv.
Och hoppas på att han så någon gång ska ha ett, ja, ett intresse för sportboll. Ja. Och helt plötsligt så ringer han på eget bevåg.
Ja, det trodde inte jag, det
Nej.
Ja, det var en vacker stund, det var vackert att se.
Ja, det där gjorde du någons dag. Det var nästan större än om de hade vunnit för honom,
ja,
antagligen.
Förmodligen.
P3, Sveriges Radio.
Nya trenden för nyskilda kvinnor.
What?
Hot Divorce Summer.
Ja, men det är väl bara, är det inte det? Det är väl alltid något sånt där?
Ja, David, det är alltid något sånt.
Och nu är det Hot Divorce Summer.
Med cowboyhatten som symbol och en I don't give a fuck-attityd har Hot Divorce Summer blivit den nya trenden för nyskilda kvinnor i medelåldern.
Vad innebär det då?
Jag vet inte.
Att de ska klä sig lättklätt, utmanande och gå runt och få uppmärksamhet från det motsatta könet nu när de inte har en partner hemma som de behöver ta hänsyn till.
Vild, skild och redo för dildo.
Dildo? Ja, vad ska de ut och göra då?
Vild och skild och redo för dild.
Oh.
Oh.
Ja, okej.
Okay. Jag vet inte, det är mest för att det rimmar.
Okej, okay, så det hade ingenting med... Det stod inte så?
Nej, det är jag som har hittat på.
Mm-hmm. Okej, okay, så vad innebär det?
Det kan man sjunga till någon om den är separerad.
Vild och blir... skild och redo, ja, för
dild. Nej, jag är separerad. Fan vad sexigt. Och så blir de glada och säger så här, gud, jag vet.
Ja,
säger man, vild och skild och redo för dildo.
Ja, den är snygg. Okej, okay. Så det står inte ingenting mer om det?
Nej, det här är på, jag läser också på P4 Göteborg. Enligt sociologiprofessorn Emma Engdahl handlar fenomenet både om en ny livshållning för nyskilda kvinnor och ett sätt att klä sig och leva. Mm-hmm. Och sen finns det då ett ljudklipp som man kan lyssna på där det här, okay, säkert ger kontext, men det kommer jag inte göra.
Vad är det förutom cowboyhatten då?
Och en I don't give a fuck attityd.
Jaha, okej, okay, det är det man ska ha då.
Lång klänning,
cowboyhatt och en I don't give a fuck attityd. Men det är ju någonting... Jag tror att det har...
Alltså, det låter ju bara väl att man ska gå ut och vara väldigt otrevlig, eller?
Jag vet inte, det är inte jag som har kommit på
nej,
det här.
Nej.
Jag tror att det handlar om att det är någon känsla av att det är sorg, att man är lite sorglig om man har skilt sig.
Ja, just alltså, det. Som att det ska, men man ska trycka undan
att det ska vara liksom ett misslyckande.
Ja, okay.
Men istället liksom omformulera det till vild och skild och redo för dildo.
Okay. Ja, just det, äga hela grejen.
Äga grejen, ja.
Ah, just det. Och på tal om äga grejer, det är ju det man ska göra med den stressen som nu har dykt upp. I och med att det kanske är för väldigt många sista arbetsveckan nu. Mm. Eller en av dem i alla fall. Och då och som om det inte var mycket innan. Du är det mycket mer avslutande på jobb. Det är mycket för förberedelse inför semester. Förväntningar inför semester.
Pumpar som går sönder.
Pumpar som går sönder. Med mera jäda jäda, dyrt etc. Ja,
och vad gör vi då?
Ja, då sträcker du upp. Vi samlas allihopa, hela Sverige som nation.
Min sista för säsongen. Så var med nu och gör det här med mig och David.
Och det gör vi i vad vi kallar för
Hela Sverige blundar med morgonpasset.
Och vi sträcker upp händerna. Vi sluter ögonlocken. Och vi gör det gemensamt som nation. Och varför gör vi det?
P3, Sveriges Radio.
Du satt här och sa jag mår inte bra i miljön sommarstuga.
Nej, jag vet inte varför. Om det är liksom så här att jag inte mår bra i miljön temporärt boende. Mm. Eller om det är...
Eller allt som saknar spotlights.
Ja, nej, men det är ju just det där acceptansen av halvskit. Mm. Är det inte det?
Ja.
Jag vet inte vad det är. Och sen så är det också någon slags doft kopplat till det. Någon lite så,
gammal furu.
Ja, gammal furu, ja. Mm. Det finns ju inget värre än panelväggar. Och paneltak. Alltså det
paneltak.
Är...
Åh. Gammal gulnat furutak, ja. Med en lukt av liksom gammal ullfilt och torr sprucken galon.
Ja. Nej, nej tack.
Gamla foppatofflor med barr i. Olika plankor som står lutade mot en vägg och har stått där i flera år med sån spindelnät och allt.
Och sen så kanske någon har liksom kaklat och klinkrat någon hall eller någonting. Man är alltid så, och jag är bara så här, alltså, det är fortfarande vad det är. Ni sminkar en gris. Det är en sommarstuga. Ni kommer inte undan det. Jag vet inte varför, men det är så här, jag mår bäst i en nyproduktion.
Du trivs bäst i öppna landskap.
Kan man ha en sommar-BRF? Alltså en sommarlägenhet? En nybyggd sommarlägenhet, nyproduktion sommarlägenhet.
På kostnad en sal, absolut.
Ja, fast nej, så här, bara så. I vreten. Nej, jag vet inte.
Vid en sjö?
nej, alltså... Nej. Alltså
du menar en lägenhet bara, helt enkelt?
Ja, men precis, så, midsommarkransen. Ja.
min sommarlägenhet i Årsta.
Ja, i Årsta, ja. Ja, precis.
Ja, alltså det är väl ingen... What's stopping you?
Alltså
jag vet inte varför det är. Vad är det? Det är någon sorts nedärvd idé om... Alltså det var väl när semestern kom på liksom 50-talet. Ja. Nu vet jag inte exakt. Det började med 2 veckor och sen blev det 3 och sen 1964 så blev det 4. Någonting sånt där. Och det var väl då som så här, sommarstuga blev en grej för svenskarna. Att det, är så här, man skulle, det var någonting med och friskvård. Ja. Alltså att komma bort från stan, vara nära naturen, leva enkelt... Ja, det där är nedärvt på något vis.
Jag gillar liksom moderna, nystrukna ytskikt, pressväck, nyduschad, alltså fräscha möbler. Hela den grejen, jag gillar det. Jag uppskattar det mer än liksom tallbar och altan.
Mm.
Altan och, jag vet inte. Ja, men
tryckimpregnerad altan med ett så här litet lager av barr och alger.
Ja,
dynbox.
Jag vet inte. Det är väl någonting som har satt sig som är fel hos mig. Mm. För att alla verkar ju liksom gå upp i brygga och bli exalterade av det där.
Ja, men är det inte liksom att... För mig är det...
Eller någon slags masshysteri?
För mig är det ju liksom att själva huset är ju lite ett nödvändigt ont för att man vill vara där.
Ja.
I den miljön bara. Att det är så här är det tyst, oerhört vackert, liksom fridfullt, havet. Men sen måste man bo i det där.
Men tillkommer inte någon slags någon kultur av att vara halväcklig?
Jo.
Ja,
alltså det är man väl väldigt lortig.
Varför ska man vara det? Eller varför vill man det? Varför vill vi det? Eller varför strävar vi emot det?
Jag brukar ju reta min familj att vi är liksom Morran och Tobias.
Ah, okay.
Alltså, för det finns ju skärgården och så finns det ju skärgården. Alltså, Så man ser ett hus i skärgården, då ser man ju framför sig den här Grummereklamen, eller liksom, du vet, den viben. Men jag är uppvuxen med att så här, det är ju jättetrångt. Mm. Man är fyra långa, stora personer som liksom ska dela på 40 kvadratmeter utan hall. Mm. Alla har, alltså min brorsa har 47, min pappa har 48 typ. Mm. Mamma och jag har 40. Så har man så sex olika par skor som ska trängas utanför dörren. Mm. Så det är bara så här, en hög av barriga tofflor. Ja. Och typ så här, kanske att de har köpt en ny grill som är turkos.
Ja, ja men precis. Och så kommer man in där i shorts och t-shirt och ska sätta sig i en begagnad soffa och lukta liksom dugg, regn och svett.
Ja.
Är det inte så?
Jo,
så, är det. Man, så här, det är bara klibb, man bara klibbig. Ja. Och sen så när man väl ska liksom fräscha upp sig, då ska man gå in i någon begagnad duschkabin. Och liksom
kabin? Dusch. Du är inte klok! Det är
någon begagnad duschkabin, du vet, som är liksom... Den är lite äcklig i sig, ja. Du vet. Och sen så ska man tvåla in sig med någon dubbeldusch från 2023.
Ja, och, som har frusit sju år idag.
Ja, precis. Mm. Och sen så är det någon stor varmvattenberedare som hänger på väggen.
Ja, exakt så är det. Så här våtrumstapet med uppvik som också är lite så här gulnad och har börjat krulla sig lite i uppviket, du vet.
Ja, precis.
Så det luktar så här. Ja, men luktar liksom, det luktar fot och avlopp där inne.
Ja. Och sen så är det någon sån svart mögelfläckar som alla i familjen typ ignorerar. Yep. Och har gjort det i något år.
Så är det.
Nej, jag vet inte varför suttit, folk vill ha det.
Man har köpt så här plastbaden-baden som har spruckit och blivit solblekta och man orkar inte ta dem därifrån för det är så jobbigt att frakta. Så det står bara så här trasiga solblekta möbler med jättemycket pollen på.
P3, Sveriges Radio.
Håller helt med David. Varför ska man ha det sämre när man är ledig, skriver någon.
Ja, precis. Nej, men det är...
Ja.
Men det är ju billigare.
Det är billigare, ja.
Det är billigare att ha det så, kanske.
Mm. Vet du, nature is healing.
Är det så?
Ja.
Hur menar du?
När jag var liten.
Ja, du, och sonskiktet, ja.
Mm. När jag var liten så var det alltså en skräck att röra sig utomhus på ön när mörkret fallit. Ty paddor i 1,5 kilos klassen smög fram över stigarna i tusental.
Mm.
Så hade man inte liksom ficklampa eller pannlampa, det här var innan mobillysning, så var det liksom, alltså det var min största skräck.
Att trampa på
och råka trampa på liksom en padda stor som en jävla kanin.
Jag tänkte då paddans skräck.
Förstår du?
Ja.
Det var en ömsesidig skräck.
Mm.
Nej, men jag hade liksom, alltså jag gick så långsamt och liksom satte ner fötterna så försiktigt varje steg för jag var så rädd att trampa på en padda som jag inte såg.
Mm.
Sen försvann paddorna. Han sett en paddjävel sen 1999.
Nej, det var länge sedan jag såg en padda faktiskt.
I helgen sprang jag på tre. Små, men vid gott mod.
Jaså? Mm. Så nature is healing.
Nature is healing, they're back!
Så nu är du orolig igen nu när du ska springa på utedass?
Ja, men nu har man ju mobil som man kan lysa där man går. Så det är inte, men när man var liten hade man inte alltid med sin ficklampa. Eller liksom sådär, när man gick hem från...
Kommer du ihåg allt snack om ozonlagret också när vi var små?
Ja, och hårspray. Ja. Var det där en myt eller?
Jag vet inte, men jag bromsade inte in någon hårspray-konsumtion i alla fall, kan jag ju säga.
Du är ansvarig för det potentiella, alltså hålet.
Jag fick ju höra väldigt mycket sådana skämt under den perioden. Men sen så var det bara så här, ja men vet du vad? Vad var det? Hårspray och kylskåp typ?
Ja, freon.
Ja, freon, ja precis. Sånt där som attraherar kvinnor.
Men var du aldrig en vaxkille? För när jag gick...
Man testade den där grejen, du vet, det där vaxet som alla hade, som var populärt. Men det var väl mera så här... Jag vet inte, det passade liksom så, det där vaxet passade mera så här, om du hade så, ja men mellanöstern bakgrund och kort hår,
du, typ.
Då passade det, nej men då passade det bättre för den frisyren.
Jag fattar.
Mer än liksom mitt, så här, jag hade ju liksom så här, pars och bara trycka i ett halvt kilo vax i det och sen så var det lite sol ute, då blev ju vaxet varmt och då bara följde ner åt sidorna så jag såg ut som Nick Carter on crack. Liksom,
ja, men de
så.
Få gångerna man vidrörde en kille i tonåren så hade man ju som ett lager fett på händerna.
Mm, du skulle se deras kuddar.
Ja, men alltså...
Det gick ju inte bort heller.
Dagsvaxgenerationen.
Det gick inte bort.
Nej,
alltså det finns folk som har fortfarande kvar i vuxen ålder kvar sin första liksom portion vax i håret.
Alltså jag vet att de tvättade håret med handdiskmedel för att liksom få bort det, ja. Typ, för att börja om, för att vaxet var liksom började härskna i hårbotten, ja. För att det var så. Våra föräldrar pratar ju ofta om så här, du vet, vi satte ju på såna här jeans som var så tajta, så vi fick ju urinvägsinfektion, så man la sig ner, ja. Och så tog man på dem i badkaret för de var blöta, för de skulle torka på kroppen, ja. Så de blev ett med hela kroppen. Du vet, såna där historier. Vår sån är ju vax.
Ja, ja. Alltså kärnkraftsavfall liksom försvinner snabbare än
dagsvax
ur håret. Alltså det kommer så här, ifall, vad är det, 30 000 år eller någonting, mm. eller någonting sånt där, innan det så sa, ah, men nu är det lugnt att vara här i Tjernobyl eller någonting, eller vad det nu är för någonting. Mm. Men han som kommer gå dit som liksom lugn första gången till Tjernobylområdet, att det är liksom så här, ah, men nu är det som
Uranet
vanligt här.
Halveringstiden,
han kan fortfarande dra handen genom ett dagsvax. Hår.
Ja. Vaxminnen 72250 P3 mellanslag. Ja. Vi som var där, vi vet.
Ja, ja, precis.
Är det någon som har fortfarande rester av dagsvax kvar från högstadiet?
Alla de som hade det då,
alla.
Har det.
Alla.
Men vad är det som händer? Ah! Vad är det som händer?
Hon
här kommer den.
Vad hon lovar den,
ja,
kvinnan.
Nu är det allsång i Sverige. She had dumps like a truck. Thighs like what?
Scandalous, and you know I never couldn't handle it. So you're shaking that thing like who's the ish with the look in your eyes so devilish. P3, Sveriges Radio.
Hur mycket älskar du thongs, Cisco? Alltså osunt mycket. Fuckar ur på thongs. We heard you, Cisco. Tell me. Vad för något? Yeah. Vad för något? Okej, okay. Unique. All right. Alltså, hitta en partner som älskar dig lika mycket som Cisco älskar thongs. Att han liksom kan freestyle-waila om thongs så här lång tid. Man är tvungen liksom att fejda ut honom för att han kommer inte sluta självmant. Allt det här om thongs bara. Vad älskar tjejer lika mycket som killar gillar thongs? Det undrar mig. Vad skulle tjejer ha gjort en sån här låt om?
Mjukisbyxor och läsglasögon.
Mjukisbyxor och läsglasögon. Like the way
you move that mjukisbyxor och läsglasögon.
Jaha, ja, okej.
Det finns inget mysigare än när en kille har mjukisbyxor, rena obs. Mjukisbyxor, t-shirt och så tv-glasögon.
Ja, okej. Okay. Your breast, unique. Mjukisbyxor, unique. Ja. Ja, det är vaxminnen. Helt övertygad om att mitt ex från Syrien klarade sig från inbördeskriget på grund av sin hjälm av vax, ja. Skriver Maja.
Ett gammalt husmorsknep som man lärde sig i början av 2000-talet. När man ville få ut vaxet ur håret så tog man med sig en flaska diskmedel och ett smörpaket in i duschen. Mm. Fett löser fett.
Man
kletade först in hela kalufsen med smör och sen på med diskmedel och sen vips så var man vaxbefriad.
Är det så man också många tänker när det gäller bantning? När det gäller deras diet?
Att fett löser fett,
fett, löser fett, ja. Fett, precis. Ja. Att man äter liksom...
Det är väl ett argument i LCHF-dieten, tror jag.
Ja, precis. Där så får man fett äta fett, fett, men inte... Ja. På ämnet vax då. Mina föräldrar fick tapetsera om mitt rum för att min säng stod intill väggen. Där var det en stor fettfläck av just det här vaxet. Mm. Ska tilläggas att jag alltid duschade innan med både diskmedel, såpa och shampoo. Hjälpte föga. Fördelen var att man kunde lägga in i en redig näve vax på måndagen och det höll hela veckan, skriver Filip.
Jag minns också alla ni curly guys, alltså killar med lockigt hår, att de liksom försökte få håret rakt med vax. Och sen efter ett tag så började liksom bebishåret krulla sig lite. Så då hade de kanske så blanka, raka stripor och lite krull i tinningarna. Åh, så gulliga.
Kommer också ihåg den perioden, för då vill man ha stripor, alltså lite tjockare stripor, ska man säga, kan man säga det? Så i,
typ
i sitt
spikes,
backslick.
Men liksom bakåt.
Men i sitt backslick så ville man att det skulle vara liksom tjocka sjok av hår med mellanrum.
Ja, jättesnyggt.
Var det inte det?
Jo, jag bara, det är ett gulligt ideal. Ja.
Ja, men och för att få till det, för att det fick man ju inte till när man kammade med vanlig kam. Då blev det ju bara som en hjälm. Mm. Så därför så köpte jag, och jag hade ingen aning om det då. Jag bara, det här är en skitbra kam för att få till det. Mm. Då var ju det en sån afrokam.
Ja, just det.
Så, jag hade
så
liksom
jätteglesa piggar.
Ja, en afrokam som var på samma sätt som en butterfly. Alltså att handtaget kunde man fälla över afrokammen. Och sen så, jag tror mamma också använde den för att puffa luggen.
Ja. Ni delade där, ja.
Ja, precis. Och jag drog den genom mitt backslick.
Ja, men det missbrukade den röda vaxet. Mm. Den starkaste av dem alla. Ja. En klick i handen och sen gnussa handflatorna mot varandra i hög fart tills att det blev varmt. Och sen drar över hela håret fram och baklänges. Mm. Hade lockigt hår och vax var det enda som hjälpte. Kamma allt hår, backslick, kamma en mittbena och sen ett drag bakifrån och fram för att skapa den perfekta tuppkammen.
Oh yeah.
Tror också att 90% av alla finnar man hade på den tiden kom just från vax.
Ja, just det.
Att det låg som ett fettlager i hela pannan på
dem. I gymnasiet var jag alltid kvar sist i omklädningsrummet. Jag stod med vax och krämade in håret, drog fram håret på sidorna extra mycket, sen på med kepsen.
Nice.
Ja, stackars hårbotten.
Oh, den där klibbiga känslan man hade i händerna.
Mm.
När man hade strulat på Långholmen.
Ja, just det. Men jaså, var det vaxkillar?
Jag vet inte, jag målade mest en bild.
Aha, okay.
Det var ingen som ville strula med mig.
Nej, okej. Okay. Du bara satte med en burk dagsvax.
Och gned händerna och tittade drömskt på olika killar.
Ja, just det.
Tänk om det här kom från hans huvud.
Ja, just det. Det gör det inte, det kommer direkt från burken.
Smörjer sig.
P3, Sveriges Radio.
Jag vill slå ett slag för att Shaggy spelar på Grönan ikväll. En annan artist som har tveksamma texter som inte riktigt håller 2026. Ja, då vill jag ändå påminna om att den tveksamma artisten spelades även när i morgonpasset i första halvtimmen här av programmet.
Vi har redan avverkat Shaggy, min vän.
Mm. Hade du en artikel om mig? Så det.
Ja,
alltså.
Artikel om dig.
Jaha.
Larven från helvetet.
Tackar.
Upptäckt igen.
Okej.
Och då vill jag berätta för dig. Spräng Öresundsbron nu!
Alltså, är den från Danmark?
Den giftiga fjärilslarven skrämde danskarna när den upptäcktes i Odense förra sommaren. Nu har den dykt upp igen. Den har giftiga, tunna spröt och det blir andningssvårigheter, har Nils Karlsson på Länsstyrelsen i Skåne tidigare sagt till Sydsvenskan.
Om man kommer i kontakt med larven.
Ja, det verkar vara någon sorts brännässlelarv.
Situation?
Ja.
Mm-hmm.
Förra året varnade Länsstyrelsen i Skåne för risken att larven tar sig över sundet. Det går snabbt, det räcker med lite tydliga varma vindar, sa Nils Karlsson, expert på Länsstyrelsen. Så att bron behöver inte bombas, avbryt genast.
Tror inte det. Bygg en stor osynlig vägg som är ganska hög. Då.
Ett nät. Ett myggnät.
Eller en sån plexiglas.
Plexiglas, ja, som under covid. Han är expert på invasiva arter och beskriver ekprocessionsspinnaren som giftig. Mm. Den är klädd i 700 000 tunna spröt som innehåller ett taumetopoinliknande ämne som kan leda till hudbesvär och allergiska reaktioner. Men det kan även bli värre än så. Ja, det är alltså typ brännässla.
Okay.
Men det kan bli andningssvårigheter.
Jag undrar om det kommer komma mer farligare djur till Sverige nu i och med att det kanske blir lite varmare.
Ja, jag vill inte det.
Du vill inte att det ska
Nej,
vara?
Nej, vi har varg, huggorm,
björn,
lo, men de är liksom...
Geting,
ja.
Är väl världens farligaste... Mygga är väl världens...
Fästing.
Världens farligaste djur tror jag är mygga.
Det är det.
Det dödligaste tror jag i alla fall.
Är det?
Ja, jag tror
det. Det är inte våra myggor, va?
Nej, det kanske inte är våra.
Nej.
Men de kanske kommer hit, det vet jag inte.
Jag ska göra fästingkontroll på Olivia sen, vill du titta? Han får inte det.
Var det inte så att vi var förundrade över fjärilen här för ett tag sedan? Om puppa och allting sånt där.
Vi pratade två hål om puppa.
Ja, det var
allt
väl
om länge, puppa.
Ja, det var väl längre än så.
Mm.
Puppifiering och allting sånt där.
Mm. Metamorfos.
Och att jag hörde någonting om också så här... Ny fun fact om fjärilen.
Mm-hmm.
Att, för att det vi gick igenom senast, det var ju att... att det liksom jag i min enfald då, eller så här, jag hade inte grottat så mycket i det. Man lär sig så mycket i en tid där man inte är intresserad av saker. Sen så kommer det tillbaka, så är man äldre och så är det så här, ja jäklar, är det så det är? Så när vi pratar om puppifiering, eller som det egentligen heter,
metamorfos. Morfos. Jag vet inte om det är det heter, men skitsamma.
Och att det liksom är så att fjärilen, den är en larv från början, och sen så puppas den, och sen så i puppan, då trodde jag att så här, ja men du vet, larven får vingar.
Typ.
Ja men ja, den byter om, den byter om.
Tittar på stjärnorna.
Ja, precis. Medan det egentligen är att man, att den smälts ner där, ja. Och sen så är det en ny varelse, ja, som uppstår. Alltså, och efter det så blir, och sen så är det en ny, och så är det en fjäril, ja, alltså en ny varelse.
Fjärilsjuice där inne.
Och det sjuka är att jag fick höra att det finns en fjäril som typ så här emigrerar från typ Kanada till Mexiko, och på väg till Mexiko så liksom blir ja men de jag vet inte.
Du vet inte vad som hände på vägen till Mexiko?
Nej, jag kom på att
wow.
Ja, det är någonting wow, någonting där i alla fall. Wow. Grotta själva i det.
Jättebra.
För nu är gästen här. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Och nu går vi in i en tid på året och alla verkar göra slut. Efter midsommar, semesterplanering och för mycket tid tillsammans är det många relationer som spricker, och plötsligt så står man där med ett krossat hjärta. Men hur överlever man hjärtekrossen, och går det att förvandla ett brustet, brutet står det, men brustet antar jag, hjärta till en riktigt het singelsommar? Det ska vi fråga influensen och hjärtekrossexperten, inte hjärtekrossaren. Välkommen hit, ingen mindre än Perla Malmberg! God morgon!
God morgon! Tack. Aktuell med dokumentär, är det två delar?
Ja, exakt.
På SVT, alltså Edit, så överlever du ett krossat hjärta. Jag läser ifrån SVT Play. Den här dokumentären är för de som varit där, är där nu eller någon gång kanske kommer få sitt hjärta krossat.
Mm.
Är det en handbok typ?
Ja, men lite som en handbok eller som liksom en snuttefilt som man ska kunna liksom kolla på när man är i det eller har varit i det. Eller det är liksom olika stadier som, i alla fall något stadie går ju alla igenom någon gång liksom i sitt hjärtekross. Sen om jag är hjärtekrossexpert vette fan, men det var fina
snudd
ord.
På.
Vad sa du?
Snudd på.
Snudd på nästan, ja. Jag har bara varit hjärtekrossat en gång, men den gången var tillräckligt.
Brutal.
Precis, för du fick ju hjärtat krossat då av personer som du trodde att du skulle leva med resten av livet.
Ja, det är också väldigt, det är också naivt på något sätt. Eller det är det inte, för att man går inte in i en relation om man inte tror att det ska hålla livet ut, såklart. Och vi hade det väldigt perfekt stundtal, sen så var jag väldigt krävande och det gick upp och ner. Men såklart, man tror ju att det är personer man ska leva med resten av livet när man är kär.
Men är det så? För det tycker jag är, det är inte så att jag tänker motsatsen.
Nej.
I min relation som, nej, jag har nu, att jag är så här, nej, vi kommer nog några år bara.
Ja.
Alltså så. Men jag tycker idén om att man ska leva, att alltså så här, att jag ska tro på riktigt att vi ska leva ihop resten av ett liv. Det kanske vi gör, toppen. Mm. Men det är också, det är att bli så himla besviken sen då.
Ja, exakt. Alltså det är så här, jag är 22 år och så här, man brukar höra om man säger, när jag var 22 år hade jag en pojkvän, och när jag var 29 hade jag en, och när jag var 32 hittade jag han, eller när jag var 35 eller vad det är. Så det är väl därför att det är så här, jag är väldigt ung fortfarande i mitt första förhållande, så det vore ju inte konstigt om man lär sig i det och att det tar slut liksom. Men man vill ju inte heller gå in i något och bara tänka att så här, ja men nu testar jag på det här och sen så hittar jag min riktiga man sen, för då är man inte kär, tror jag.
Men ta sig igenom de första veckorna efter ni gjorde slut då. Hur var det?
Ja, men det var verkligen fruktansvärt. Alltså, jag hade ju haft känslor för någon innan, och vi hade varit av och på, och då var det allt så här, då fick man alltid tillbaka den personen och så gjorde man slut och så fick man tillbaka. Men då var det ändå tillsammans som det var den här lite toxiska relationen, men där och då var det ju bara att han var min absolut närmsta person i livet. Alltså det fanns ingen som jag tyckte om att vara med så mycket och pratade med om allt och liksom så här. Så att det var ju som att någon dog liksom.
Men den här av och på perioden efteråt, är det att rekommendera eller är det bara att dra ut på lidandet?
Jag tror att det är ju bara att dra ut på lidandet. Sen så är ju vi jättegoda vänner idag. Jag tycker jättemycket om honom. Men jag tror att så här, om det är en sån relation där man fortfarande så här är kära och man skadar varandra, och det, då tror jag absolut inte. Och jag pratar ju med Anders Hansen, han tycker ju nog att man ska, det här med att leva kvar i det är inte att rekommendera, utan det är nog bäst att bara
klippa,
ta bort varandra, ja, och klippa.
Men vad är det för faser då? För att jag menar, det är ju verkligen en sorgeprocess.
Mm.
Och det är ju, alltså fas ett är ju bara fosterställning väl?
Ja. Ja gud ja, alltså, jag minns bara att jag låg och kollade in i en vägg liksom, och man fick inte i sig någonting, man ville inte göra någonting, man ville inte svara på telefonen. Alltså, att svara på ett sms, det tog ju liksom, det var ju så krävande att det inte ens gick liksom. Och var bara med mamma, men också att hon bara var irriterande vad hon än sa nästan. Vet, såhär, när man bara förskjuter ilskan jättemycket. Så att, då var det ju verkligen bara sorg, eller det var nästan inte en sorg, det var ju bara chock typ egentligen.
Och hur lång tid var den?
Ja men den kanske var 2 veckor, ja. 2 veckor och sen så,
av bara apati liksom.
Ja men bara av att liksom bara vad fan ska jag göra nu liksom.
Men det går ju upp och ner också tycker jag i det där att liksom just att vara i den där, och det handlar ju om all typ av sorg, men att det just kan vara så här, ena sekunden så är man, så inser man att jag kommer aldrig mer ha mitt liv.
Mm.
Och det bara så sköljer över en typ en overklighetskänsla som är så alltså fasansfullt smärtsam så att man bara jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och sen nästa sekund så kanske man typ skrattar åt ett meme med sin
verkligen.
Kompis.
Man känner sig lite, alltså jag kände mig lite så här, verkligen att ena dagen var jag så här, låg och grät och var så här, livet är över, och så andra dagen var jag så här, nej men nu tar jag tag i mitt liv och nu så ska jag börja måla och börja dreja. Alltså man bara liksom...
Det blev ännu värre.
Ja, verkligen. Ja. Och sen så går man ner sig igen liksom. Så att det är ju 1000 olika faser man går igenom, och humörsvängningar och allting liksom.
Men fasen efter det då? Vad skulle du säga det är då?
Arg skulle jag säga. Jag var så otroligt arg och inte så trevlig att ha att göra med tror jag, utan jag var ganska, jag är en person som när jag diskuterar med folk så höjer jag aldrig rösten, jag tycker det visar på att man bara inte är bra på att argumentera, men där så då skrek jag i telefon och jag var så arg och jag visste inte vad jag skulle ta vägen bara. Alltså hade han varit framför mig i vissa situationer så vet jag inte om jag hade typ puttat honom, nu gjorde jag aldrig det, men liksom, det var liksom jag var så arg liksom. Så att ja nej, det var fruktansvärt, och sen så gick det väl över till. Men det går ju inte heller att vara arg på en person som är en bra människa. Alltså så här, det var ju jag var arg på handlingen liksom, men jag var inte arg på han är en fantastisk människa liksom. Så att så här, det gick ju snabbt över till att bara vara ledsen och typ känna, sen börjar man ju skuldsätta sig själv liksom, och undra varför man var dålig och vad man hade kunnat göra bättre och massa sånt.
P3, Sveriges Radio.
Hur vet man när man är vidare? Alltså kan man, finns det liksom en känsla som är så här, nej, nu är jag vidare?
Oj, det där är väldigt spännande, för att jag tror att många tänker att de är vidare bara för att de vill vara det, eller att de är så här, nu ska jag vara med någon bara för att så här, nu har jag gått vidare. Och vissa använder ju sig av andra för att gå vidare liksom. Men jag tror bara att så här, när man har landat i, typ när man älskar sig själv igen, och det kommer ju inte alla till ens, alltså sånt tar ju tid liksom. Men typ så här, när man bara landat i att så här, det är okej för mig att vara ensam. Jag vet väldigt många människor som jag har träffat i mitt liv som måste hoppa från ett nytt förhållande. De är singlar i max 2 veckor och så hoppar de till ett nytt förhållande liksom. Och det är också en typ av, det är okej det också, men jag tror bara när man
har landat. För att det hörde jag någon kommentera på, just det där med, det finns ju den här frasen på svenska säger man under någon ny, men det finns ju på engelska också. Att det där är bara...
Att komma över någon är att genom att komma under någon annan.
Ja, precis. Och då var det så, ja, men det som du var inne på, att det är att man flyr och inte hanterar det.
Mm.
Och liksom bara springer vidare till nästa och inte tar tag i någonting, utan en sund människa stannar upp, är i det och hanterar det innan man går vidare.
Alltså jag tror det är ju absolut smartast, för att grejen är, helt plötsligt blir du beroende av andra människor. Att så här, så fort någon sviker dig, då måste du gå vidare till nästa, då måste du ha någon ny som tycker om dig eller någon ny som älskar dig och bekräftar dig. Och jag tror att det leder ju bara till liksom, jag tror inte det leder till att man kan älska sig själv, utan jag tror man älskar sig själv genom andra, och det tror jag är jobbigt för dem. Sen förstår jag också att det är ett bra sätt. Jag tror ofta liksom, det finns ju teorier om att män lever direkt efter ett breakup liksom, och ligger och festar massa, och sen efter 3 månader kommer det ikapp dem att de har gjort slut, medan tjejer mer hanterar det i början, och sen efter 3 månader så börjar de ligga och gå ut. Alltså att det är liksom att folk har lite olika sätt att hantera på. Jag tror bara att hur ont det än gör så måste man bara ta tag i liksom sin skit, tror jag.
Jag tror också att man, alltså, det är liksom inte hemskt klart.
Nej.
Utan det är liksom, jag tänker att komma över någon är också ett spektra i sig.
Ja,
alltså det kan vara som att så här, när jag och mitt ex separerade, ja men då kunde det ju liksom efter typ 2 månader vara så här, ja men nu har jag liksom landat i vad det är som har hänt, och nu kan jag så här hantera det utan att typ få panikkänslor. Så här. Mm. Men sen kanske det tog alltså 2 år innan det bara så här, nu gör det inte ont alls.
Ja.
Och prata med honom. Eller liksom så här, nu är det bara ett R. Men den perioden däremellan var ju inte fasansfull. Det är mer att det går liksom i vågor på något sätt.
Ja, exakt. Ja, det är inte så, för vissa tar det ju 3 år innan de kommer över någon. Liksom. Mm. Och det är inte så att det är då 3 borttappade år av bara hemskhet. Det är klart det som är grejen är också att det blir något fint. Alltså idag ser jag tillbaka på det här och ser det som något fint. Eller så här, något som var... Som hjälpte mig, som hjälpte oss, alltså som har gjort oss till de vi är idag, som har gjort oss till liksom jättebra vänner. Så att så här, idag är det något fint, fast då var det ju liksom det värsta jag varit med om. Så att så här,
it's a part of life, man.
Ja, verkligen. Men som du säger, det blir ju bättre och bättre och man lär sig nya saker längs vägen och lär sig nya saker med sig själv. Så det är också en fin utveckling i sig. Liksom.
Men är du över det nu?
Nu är jag över det.
Hur vet du det?
Jag vet inte, för jag kan se tillbaka på det med kärlek, tror jag, och uppskatta... Jag uppskattar honom jättemycket och allt runt omkring.
Du träffar ju Anders Hansen också, han som är expert på hjärnan. Vad säger han om varför det gör så ont när man blir dumpad?
Men han tog ju ett exempel som att så här, när du spiller kaffe på armen, varmt kaffe, så arbetar samma delar i hjärnan som arbetar när du får ditt hjärta krossat. Vilket är väldigt spännande, för att man känner att man kan få fysiskt ont av ett hjärtkross. Att man inte kan liksom andas och röra sig och man tänker att det är liksom en alltså att det inte är sant liksom, att det bara är i huvudet, men det är så att det gör ont att liksom få ett hjärtkross, och det var ju väldigt spännande, och allt han berättade om var väldigt spännande, att så här, ja, men många olika liksom, grejer man har trott är myter men som faktiskt är sant, och så här, hur
typ, vad då har du något exempel?
Men för det första, alltså, så här, att man säger att man är hjärtekrossad stämmer egentligen inte, för att det är ju hjärnan som... Egentligen heter det hjärnkrossad, men det är inte lika vackert. Och det är också en sån grej, för man får ont i hjärtat, tänker man, men det är egentligen hjärnan som arbetar. Och ja, det var väldigt många olika exempel han sa som jag tyvärr inte just nu kommer ihåg.
Inget av de där jättemånga exemplen finns.
Jag ska komma ihåg till nästa.
Man får väl se dokumentären.
Ja,
P3, Sveriges Radio.
Det är någon som skriver, hjälp med i versaler, utropstecken. Jag är där as we speak. Igår sa jag och min pojkvän sedan 5 år hej då till varandra. Hjärtat är i 1000 bitar. Hur överlever man närmaste månaden utan att gå under? På mitt initiativ, så det är no contact framöver. För att kärleken jag har för honom är för stor. Jag kommer inte vidare annars. Vi har bott tillsammans i 3 månader efter vi har gjort slut. Vi har haft det finaste avslutet man kan få. Detta gör inte situationen lättare.
Alltså, att bo ihop. Alltså att fortsätta bo ihop av så här bostadspolitiska skäl efter att man har gjort slut. Mardröm.
Fy fan. Men det gjorde inte dessa, va?
Jag tolkade det så, men jag kanske missförstod.
Vi har bott tillsammans i 3 månader efter vi har gjort slut.
De har gjort det, fy fasen.
Men hur kommer man vidare? Hon är ju mitt i det här.
För det första är det bara fruktansvärt, och jag tror man måste bara acceptera att det är lite fruktansvärt. Sen enligt Anders Hansen så ska man ju liksom man ska göra det man alltid har gjort. Alltså man ska fortsätta med sina rutiner, tydligen. Att så här, när du börjar ligga hemma hela dagarna och inte gå till jobbet och inte höra av dig, så bryts liksom ditt liv ner. Ja, jag vet, ja. Men att det är mycket bättre att hålla sig till rutiner och det man kan, för att då får man redan stabilitet från början, så här, det man är bra på och det man är van vid. Liksom.
Men sen... jag tänker också att så här, det är ju lite som de säger i fucking Åmål, jag är hellre glad nu än om 10 år, eller vad de säger. Alltså, att så här, när man säger så att det kommer gå över, så det hjälper inte, för att det gör ont nu.
Exakt.
Men det kan vara ändå ganska... Det kan kännas ändå som att jag kommer aldrig komma över den här personen. Mm. Jag kommer aldrig sluta älska honom. Jag kommer vara olyckligt kär och lämnad för resten av mitt liv.
Ja.
Och det sjuka är att det är inte så.
Nej, det är inte så. När man är i det så tror man att det bara är så hela tiden. Men någonting som är viktigt, tycker jag, är att så här, någonting som är viktigt liksom i alla fall bland folk jag vill vara runt, och så här, det är att för det första, som en vän, så tycker jag det är väldigt viktigt att man accepterar att man får falla ihop hela tiden. Alltså så här, ibland kan det vara så här, skit i honom nu, släpp honom, men man måste få prata om allt vad man känner och grubbla och bara få gråta även fast man är på en middag. Och jag tror bara det är viktigt att acceptera att du kommer kunna falla mycket under den här tiden och närmsta tiden, men att det är okej, och att du måste bara få acceptera att du mår dåligt.
Och att liksom, vänner kanske, är det så att vänner behöver ha väldigt mycket överseende tanke på hur mycket personer i fråga vill prata om det, att de kan liksom så här, men du, nu får du, jag orkar inte höra det här.
Nej, Nej, alltså efter kanske så här, vi säger efter 8 månader och någon har pratat om det varenda middag, då kanske jag förstår att så här, nej, men nu måste vi börja ta tag i det här. Men liksom de närmsta månaderna tycker jag att det är väldigt stort ansvar som vän att liksom, även fast den inte hör av sig, att höra av sig och att liksom, och nu är inte det här tips till henne, men allmänt som vänner tycker jag det är viktigt att man har ett stort ansvar att acceptera att det är jobbigt och låta någon liksom bara prata ut och gråta liksom.
Det är någon som, det är flera som är, verkar vara i den här, i samma situation nu som den vi pratar om, men och skickar in liksom liknande upplevelser. Men vissa frågar också, hur i helvete är det meningen att man ska våga sig på detta igen?
Det där är så jävla roligt. Jag undrar faktiskt lite samma sak, men det är ju bara det att så här, Det spelar ingen roll vad du gör, så här, äter du godis så får det konsekvenser, springer du, tränar du för mycket får det konsekvenser, allting får konsekvenser, men det tar ju inte bort glädjen av att äta godis eller glädjen av att träna. Och det är väl samma sak att så här, det skulle inte vara så bra när det är bra, och man skulle inte vara så kär när man är kär om det inte gjorde så ont när det tar slut. Alltså så här, om du vill känna den här kärleken och vara kär igen, för det är typ det bästa du kan uppleva i livet, så finns det ju alltid en baksida. Det är inte så att du bara får pengar, du måste jobba för det. Och jag tror bara att så här, jag tror man måste bara våga genom att förstå att så här, det är den bästa känslan du kan uppleva, och att så här, ja, alltså Det är ju värt. Tänk om det är mannen i ditt liv eller kvinnan i ditt liv liksom, och du vågade satsa.
Ja, då kommer du inte ångra det. Kanske är skönt att skita i det också.
Men det är någon som skriver, jag tycker det är intressant från det andra liksom perspektivet. Det är någon som skriver så här: jag har precis krossat ett hjärta. Hur ska jag bete mig för att göra lidandet så hanterbart som möjligt för mitt ex?
Oj. Jag skulle säga så här, för det första, du får ju fortsätta. Man ska ju inte anpassa sitt liv efter någon annan, eller så här, det är fint att den tänker så. Men jag skulle säga så här, håll inte på med hans kompisar och beblanda dig inte i hans umgäng och så.
Alltså,
så
var lite skonsamt.
Ja, men
om du typ träffar någon ny och är jättekär den, och du vet att ditt ex fortfarande typ kanske gråter, kanske inte Facebook posta
verkligen liksom. Och sen, i ett förhållande.
En viktig grej också tycker jag är att den som har lämnat ska inte trösta den som har blivit lämnad.
Nej.
Och det kan vara jätteovant och jättekonstigt, för att man är ledsen och så tänker man, men vem ska annars trösta mig mer än den här personen? Men det är, och det tycker jag man kan, alltså det kan man signalera utan att vara elak, att man är så här: det handlar inte om att jag inte bryr mig om dig, det handlar om att det inte är bra att jag tröstar dig.
Nej.
Det är inte hållbart.
Nej.
Du måste få tröst
för att...
Nej, men därför att då blir det en jättekonstig skuld- och maktbalans som gör att man fortfarande har det här bandet och håller kvar varandra. Och så här, det känns inte konstruktivt. Det är så här, du måste få tröst av andra nära dig. Så här, jag bryr mig jättemycket om dig och känner jättesorgliga känslor över det här också. Men du ska inte få trösta mig, för det kommer inte vara bra för dig.
Nej.
Eller mig.
Alltså, nej. Nej, jag köper det där. Jag har inte tänkt så innan, men så kanske det är. Ja.
Jag vet inte om det är sant, men det känns smart.
Ja, men jag tror också att bara den som gör slut, att så här, så länge det har varit så här, så länge den inte har skadat den andra personen, liksom, eller att det är något, den har gjort något dumt, så tycker jag inte att den ska gå runt och skuldbelägga sig själv. Liksom. Jag tror det också är viktigt att bara låta han ta hjälp av sina vänner eller hon.
Så överlever du ett krossat hjärta, finns på SVT Play. As we speak.
Ha en underbar sommar, Pellamanda.
Tack, detsamma, hörni.
P3, Sveriges Radio.
Som vanligt när jag läser nyheter på Sveriges Radio då, så får man ju liksom bara en liten sammanfattning, men sen får man inte mer, för det finns ju ljudklipp. Så att jag kommer bara läsa det som står.
Ja.
De möts i skogar och parker och har sex. Nu har Sveriges lantbruksuniversitet kartlagt fenomenet cruising, sexuella möten ute i naturen. Peter Rydén har varit skogsvaktare i Borås Sjuhärad i över 30 år. Han har själv aldrig stött på just cruising, men en och annan im i bilruta några gånger, inte varje dag. Backar tillbaka tyst.
Men
varför har
lantbruksuniversitetet?
Det är det här jag inte,
för att det är ute i landet.
Det är det här jag inte har mer info om.
Nej.
Hur det har gått till när Sveriges lantbruksuniversitet kartlagt fenomenet cruising.
Jag vet liksom inte vilka andra som skulle göra det i och för sig.
Nej,
det
och kanske ligger varför i det. Kartlägga?
Ja, det vet jag inte. Är det för att liksom skapa en sån karta så att folk kan veta,
ja, just det,
vart de ska ta vägen?
Cruisingkartan.se typ.
Cruising, vad är det då?
Ja, det är väl från början liksom bögkodat. Och det handlar väl om att back in the diesel, när homosexualitet var än mer stigmatiserat,
så var det, fanns det liksom inga naturliga mötesplatser för män att ses och kuckelura på.
Nej.
Och då, och man var också kanske anonym, man var inte ute, så det skulle vara hemlighet och så här. Och då liksom, fanns det väl sådana platser där man möttes i olika dungar och så. Olivia skriver, de har satt upp QR-koder på platser där cruising förekommer, så kan man fylla i vem man är. Tydligen vanligast hos män i 40-årsåldern enligt denna kartläggning. Jaha. Vem man är.
Alltså, QR-koder?
Så, bank-ID, bara så här,
jag gissar att det är en QR-kod med kanske något formulär.
Att de, ja, just det. Att de är så här, hej, jag är här och jag söker det här. Typ.
Aha, okay.
Så att det ska vara samtycke digitalt.
Men QR-kod på någon tall ute i skogen?
Ja.
Ja, vad är det här då? Och så klicka och så.
Men att det förekommer fortfarande, då är ju det liksom lite mer av en kink. För det känns inte som att det är lika stort behov längre.
Mm, nej, men du sa att tidigare så handlade det om, men, vad sa du, när homosexualitet var en sjukdom.
När det var sjukdomsklassad, nu är den botad, ja.
Och då fanns det väl det behovet, men har det spridit sig vidare till andra läggningar nu?
Nej, jag tänker mer att det är idag så att det finns ju liksom olika appar där du kan vara, även om du inte är ute så kan du ju vara anonym.
Jo, men har cruisingen, det är liksom inte en exklusiv homosexualitetsgrej längre?
Det vet, det känns som majoriteten är, nu,
källa feeling.
Känsla feeling som du skulle sagt, så är majoriteten homosexuella män, men det förekommer säkert damer och herrar av andra läggningar också.
Ja, så kanske det är jag.
Men vad vet jag?
Har ni cruisat där ute?
Mm. 72250. Ja. Har en
hur har det gått till?
Ja, precis.
Vi kanske kan, om det är någon som hinner skicka in här. Någon cruiser-fantast.
Min kompis har landställe i Skåne, på Österlen. Och en del av den stranden, jättelång, fantastisk strand i Skåne. Mm. En del av den stranden är nakenstrand. Mm-hmm. Och en gång när vi kom gående där för att bada, så var det några som låg och gjorde det fula.
Oj då.
I vassen.
Aha.
Och då blev hon rasande.
Vem?
Min kompis.
Aha.
För att hon bara så här, hela grejen med nakenstrand är att den har liksom ett sånt rykte av att vara en kåt grej.
Mm.
Vilket det inte är.
Nähä.
Det är liksom livsnjuteri.
Mm.
Att bada naken i havet, och man ligger ju på väldigt långt avstånd från varandra. Det är inte så att folk ligger som packade sillar och är nakna, utan det är så här, det är bara människor som typ är nakna i havet och låter andra vara det också. Typ. Och hon bara, man knullar inte på nakenstranden! Det var kul.
Nähä, vilken strand ska de göra det på?
Ja, knullstranden då.
Ja, familjestranden är väl inte bra. Nej, du tycker att du håller till nakenstranden.
Det gör man på familjestranden.
Nej, det
där
gör man inte.
Där knullar man i vassen.
Nej, tack. Då får du hålla dig till nakenstranden. Jag tyckte att de gjorde det rätt där.
Du tyckte det var
i vassen på nakenstranden.
Var annars?
Ja, när i hyndan, eller vad säger man?
Så säger man kanske.
P3, Sveriges Radio.